Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej och välkommen till Food Pharmacy-podden. Jag heter Lina Nertby och tillsammans med min kompanjon och nära vän Mia Klase startades Food Pharmacy för att sprida kunskap och inspirera till ett mer hälsosamt liv. Ja, Food Pharmacys mål är att bidra till att förbättra den svenska folkhälsan. Ett av de största hoten mot vår folkhälsa idag är den så kallade metabola ohälsan. Ja, det här har ökat avsevärt och många av oss lider faktiskt av metabol ohälsa utan att ens veta om det. Metabol ohälsa innebär i sin tur en ökad risk för stora folksjukdomar såsom hjärt- och kärlsjukdom, diabetes typ 2, men även Alzheimers och vissa cancersjukdomar. Men vad är egentligen metabolt syndrom? Och hur vet man om man har drabbats? Och går det att förebygga metabol ohälsa? Ni har väl inte missat vår intervju med hälsoingenjören Eva Mörk, där vår Sebastian Ring gräver djupare för att reda ut vad vi själva kan göra för att motverka metabolt syndrom. Idag gräver han vidare och träffar Sveriges egen sugar mama, Ann Fernholm, för att reda ut begreppen ytterligare.
Och vem är då Ann Fernholm? Jo, Ann disputerade 2001 i molekylär bioteknik vid Uppsala universitet och har sedan dess jobbat som vetenskapsjournalist och författare. Hennes texter har synts i bland annat DN, Svenska Dagbladet, San Francisco Chronicle, Fokus, Ny Teknik, Dagens Medicin och inte minst på foodpharmacy.se där hon är gästskribent. Ann har skrivit ett gäng böcker, bland annat Ett sötare blod, Det sötaste vi har och Stora boken om barn och mat. Och den sistnämnda skrev hon tillsammans med Kajsa Lam. Då så, då kör vi. Välkomna till Food Pharmacy-podden. Hur skulle du beskriva metabolt syndrom?
Metabolt syndrom är ju en ämnesomsättningssjukdom som man har, får där kroppens ämnesomsättning är rubbad. Och den rubbningen uppstår för att det börjar lagras in fett i kroppens organ och i buken. Och det leder då till liksom, ja, men en rubbad ämnesomsättning. Man blir det man kallar för insulinresistent. Kroppen reagerar inte på insulin som den ska, vilket leder till att man får ett förhöjt blodsocker och också ovanligt höga insulinnivåer i kroppen. Så det är två stycken viktiga. Sen så får man också höga triglycerider. Det är ett speciellt blodfett. Man kan också få ett för lågt gott kolesterol och bukfetma. Så då är det så att man har inte alltid alla de här symptomen, utan man har några av dem. Så man kan liksom kanske ha bukfetma, höga triglycerider och ett för lågt gott kolesterol, men kanske inte för högt blodsocker ännu. Så, men det går ju hand i hand med typ 2 diabetes. Sen har man också, man har pratat så mycket om det, men man har också ofta fettlever. Man har höga urinsyranivåer i blodet och lite annat sånt som man ser. Det är också ofta kopplat, om man tittar på det, till rubbade mättnadskänslor och annat. Man blir någonting som kallas för leptinresistent. Mm-hmm. Man reagerar inte som man ska på kroppens svälthormon leptin. Går man in i kroppen och tittar på vid metabolsyndrom så kan man se väldigt många olika rubbningar. Så ofta så ser man ju att det är rubbningar i olika hormonella system. Vilka hormoner som släpps ut från fettväven och från levern och vilka som påverkar mättnadscentrum i hjärnan och så.
Sen finns det väl en risk för ett antal följdsjukdomar som jag har förstått.
Ja,
och inte minst då hjärt-kärlsjukdom som ju är vår vanligaste dödsorsak idag. Så det är ju allvarliga grejer det här.
Det är ökad risk för många former av cancer, ökad risk för kärlsjukdom, ökad risk för demens, ökad risk för polycystiskt ovariesyndrom som kvinnor har, där man ju får rubbad ägglossning. Är du barn så kan du få som, och nu kommer jag inte ihåg vad det heter, men du kan få som bruna fläckar på nacken som beror av insulinresistens. Illa kan ju också få rubbningar i könshormonen och därför utveckla bröst. Det finns liksom många olika rubbningar som uppstår. Mm.
Men min uppfattning är att man, när man pratar om metabolt syndrom så kommer ofta just det här med blodfetter och kolesterol upp. Men du brukar nämna att det förhöjda blodsockret är verkligen en stor bov i det här dramat. Stämmer det? Är det din uppfattning?
Ja, ett förhöjt blodsocker är ju... Ja, absolut. Det är en viktig del av det här.
Och vad händer i kroppen då?
När blodsockret stiger, ja, jag tror, alltså det är som min första bok, Ett sötare blod, som jag skrev, handlade ju om det här. För då kartlade jag liksom varför är bukfett med farligt. Och jag skulle säga att i princip alla de här sjukdomarna som jag nämnde nu, som är kopplade till bukfett, de kan förklaras med att man får ett för högt blodsocker och för höga insulinnivåer i blodet. Och det intressanta där är att vill du ta reda på vad som kan orsaka av ett för högt blodsocker och vad som kan orsakas av för höga insulinnivåer i blodet, så kan du jämföra sjukdomarna typ 1 och typ 2 diabetes. För typ 1 diabetes är orsakat av att man får för lite insulin i kroppen, för man slår ut, eller bukspottkörtelns produktion av insulin fungerar inte längre. Så därför så får man ett högt blodsocker men man har lågt insulin. I typ 2 diabetes, då får man diabetes för kroppen reagerar inte längre på insulin som den ska. Så då har man ofta både höga insulinnivåer och ett högt blodsocker. Så då kan man se att både typ 1 och typ 2 diabetes är ju, där har man ju väldigt mycket, liksom en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Och ju högre blodsocker du har, desto högre risk för hjärt-kärlsjukdom. Det syns ju jättetydligt i alla data från diabetesregistret, visar ju det här. Och då kan man ju veta, liksom, och då när du har ett högt blodsocker, det var någon som sa att det är som att du har ett sandpapper på insidan av blodkärlen. Och det här påverkar ju liksom försörjningen av kroppens alla organ. Med, liksom, blodkärlen är ju jätteviktiga för hela kroppen. Jag menar, du behöver ju pumpa ut syre och du ska pumpa ut alla näringsämnen via blodet till liksom kroppens alla celler. Och nu plötsligt så funkar inte det som det ska. Men också att du triggar en inflammation i blodkärlen som gör att du driver på åderförkalkning. Och det var någon läkare som sa till mig, eller en kirurg som sa att när han opererar en människa med då typ 2 diabetes så har man ofta inte rätt på insidan av blodkärlen, för det är liksom högt blodsocker skadar blodkärlen så mycket. Så det ser man liksom en stark hopp, där är det ju liksom ett högt blodsocker som är det största problemet. Men sen ser man att typ 2 diabetes är till skillnad från typ 1 diabetes starkt kopplat till många cancerformer. Och där kan man förklara det med högt insulin. För det har man inte vid typ 1 diabetes då. Och då ser du till exempel att det är kopplat till bröstcancer och tjocktarmscancer. Och en aggressiv form av prostatacancer bland annat. Sen är det kopplat till flera cancerformer. Men då är det så att insulin, för du kan få 10 gånger mer insulin i blodet. Om du liksom äter några mackor som är gjorda av vetemjölsbröd, liksom, då får du ett blodsocker. Och då, om du då har metabolt syndrom så kan du få 10 gånger mer insulin i blodet än vad en frisk människa får. Eller det är inte alltid så mycket som 10 gånger mer, men du får många gånger mer insulin i blodet. Och insulin är inte bara ett blodsockersänkande hormon, utan det triggar också tillväxt i kroppen. Så det påverkar många av kroppen, eller påverkar kroppens tillväxtsystem. Och är i sig, du har insulinreceptorer på cellernas yta, och när insulin binder dit så triggar du tillväxt. Så om du då får en cancercell i kroppen och har väldigt höga insulinnivåer i kroppen, så kommer det öka risken att den cancercellen börjar växa och få grepp i kroppen. Och det finns jättemånga studier som då visar att höga insulinnivåer och insulinresistens, som det kallas, att det är kopplat till mer aggressiva cancerförlopp, att du oftare dör och att liksom, cancerbehandlingen får sällan övertaget, liksom, utan cancern får övertaget.
Men hur tycker du att vi ska äta för att undvika metabolt syndrom?
Ja, jag Min första bok, Ett sötare blod, gick ju jättemycket ut på lågkolhydratkost. För det var så jag kom in i det här. Det var en kvinna som inspirerade mig att skriva den boken som gick ner 40 kilo vikt på en Hon hade typ 2 diabetes. Med hjälp av lågkolhydratkost så fick hon perfekta blodfetter, ett perfekt blodsocker. Och hon kallade sig själv att hon hade typ 0 diabetes. Hon hade diabetes fast utan att ha några symptom av det. Så jag började granska det här. Men sen efter det så har jag ju landat i... Jag är ju biokemist i grunden då, och det jag tycker man ser väldigt tydligt det är att av allting det vi äter så är sannolikt tillsatt socker vårt värsta folkhälsobov. För i det vita sockret så finns sockerarten fruktos och den omsätts i levern. Och du kan se att när du äter en överskott av kalorier i form av fruktos, då får du igång en fettbildning i levern. Som kan göra att ansamlas fett i levern, vilket ju är en del av det metabola syndromet. Och när du får fett i levern så reagerar den sämre på insulin och då kan du utveckla insulinresistens. Och den här fettbildningen i levern, den kan förklara de rubbade blodfetter du har med metabolt syndrom. Och när levern tar upp fruktos så går åt energi. Och när du återskapar den energin i kroppen, då skapas det urinsyra, vilket kan förklara de höga urinsyranivåerna i kroppen. Så utifrån hur levern tar hand om fruktos så kan du förklara i princip alla de symptom som du visar vid metabolt syndrom.
Plus att det finns roten till det helt enkelt.
Ja, jag tror att det är roten. Och när du liksom, om du kör överäter tillsatt socker då och utvecklar metabolt syndrom, då kan du se att då börjar alla former av snabba, framförallt snabba kolhydrater och framförallt vetemjöl då, alltså orsakar ett högt blodsocker. Vetemjöl och vitt ris, alla de här vita kolhydraterna, de orsakar då ett högt blodsocker och det driver hjärt-kärlsjukdom. Så när du har trippat över gränsen och får metabolsyndrom, då blir snabba kolhydrater ett stort problem för kroppen också, alla former av kolhydrater. Men innan det, om du äter i förebyggande syfte, så för till exempel så kan du ju se att du kan ha övervikt utan metabolsyndrom. Du kan ju ha liksom övervikt men ha en frisk ämnesomsättning. Och du kan ha normal vikt och ha metabolt syndrom. Så
just det.
Jag tror att liksom, vissa människor kan ha fett insprängt i kroppens organ och ha normal vikt men ändå få typ 2 diabetes. Så att du liksom behöver separera vikten från metabolt syndrom. Vi har stirrat oss för mycket blinda på vikten, utan det är det metabola syndromet som är farligt. Det är vanligare att ha metabolt syndrom när man har övervikt, men man kan ha normal vikt och ha metabolt syndrom också.
Mm. Tycker du vi stirrar oss blinda på att försöka äta mindre fett och sådär, mättat fett? Och...
Absolut. För det finns väldigt lite som talar för att det skulle vara orsaken till metabolt syndrom. Snarare tvärtom, i de studier där man då, det var det som fick mig börja granska det här när jag skrev Ett sötare blod, det var ju att det kom en jättevälgjord studie som publicerades i New England Journal of Medicine, en av de bästa medicinvetenskapliga tidskrifterna. Jag ser mig att de som åt mest mättat fett och mest fett hade bäst blodfetter. De gick ner i vikt och fick bättre blodfetter utan att räkna kalorier också. Men de som åt medelhavskost då också fick lite bättre blodfetter och så. Men de som åt den här klassiska lågfettkosten som vi har rekommenderat, de fick ju sämst resultat i den studien.
Om man nu ska prata om att i ett förebyggande syfte så handlar det mycket om jag fattar det rätt, som att undvika de snabba kolhydraterna. Är det en väg att gå?
Framförallt socker. Men nu ska liksom, jag tycker man ska ha en prioriteringslista, för det känns som att det är så svårt att undvika allt idag. Liksom. Ja. Och då skulle jag säga att dra ner på socker, socker och socker. Det är prio 1 borde det vara. Och sen nästa prio så är vetemjöl ju inte jättenyttigt. Och inte chips och sånt heller. Där chips och snacks är ju men jag ska säga, jag ger hellre mina chips, barnchips, än smågodis, ska jag villigt erkänna.
Ja.
För i godis är socker så extremt kompakt packat, så läsk anser jag, det tycker jag inte är värdigt människokroppen överhuvudtaget. Det får mina barn bara typ om vi går på restaurang liksom. Men godis är ju också det sämsta, så jag skulle säga ta bort läsk och godis, number one.
Ja.
Sen så kan man väl äta 5 godisbitar av, men inte mer. Alltså vi har helt tappat konceptet när det gäller godis. Men sen så, men jag skulle tänka att vi borde ha ett kostråd, och det är att mat lagat från grunden på naturliga råvaror. Och naturliga råvaror är sånt som har liksom vuxit i och existerat i befintligt skick i naturen. Man kanske kan liksom skala och hacka ett äpple, då är det väl ändå naturligt. Eller att man har en potatis som man, jag vet inte, river och gör en rårak av liksom, eller någonting. Men det är ändå en naturlig råvara. Det har vuxit. Man har liksom skalat och skivat den och hackat den eller någonting. Men det är naturlig mat, och det är ju, det borde vara vårt första kostråd. Ät naturlig mat lagad från grunden. Och det kan industrin, det här vill jag säga, det kan industrin också göra. De kan också laga mat på naturliga råvaror. Så det kan vara industriproducerad mat, men gjord på riktiga råvaror. Så för i sån mat så finns alla näringsämnen och allt sånt som vår kropp behöver för att fungera bra. Och sån mat tycks också skänka mättnad bättre. Framförallt, och kolhydrater ska vara från sina fiberrika källor.
Tycker du att det här resonemanget stämmer överens med vad till exempel Livsmedelsverket rekommenderar och skriver?
Ja, i mångt och mycket så finns det ju mycket av det som Livsmedelsverket har ändrat sig ganska mycket, tycker jag, de senaste åren. Så jag har fått allt lättare att hålla med om vad de rekommenderar och så. De har ju börjat fokusera mer på att få bort sockret och mer på att man ska ta bort vetemjölet. De har slutat nyckelosmärka sötade yoghurt och glass. Det gjorde de 2005, så det är ett tag sedan nu. Men det var ju bra liksom. Men jag skulle inte uttrycka det på samma sätt som dem. För när de då uttrycker vad de vill att vi ska äta, så handlar det mycket om så, du ska undvika mättat fett, och du ska undvika det, och du ska undvika det. Som är liksom riktig mat. Så typ att fetaost skulle vara dåligt, för det är för mycket fett och salt i. Men... Och jag tror att man skjuter sig själv i foten om man varnar för riktig mat. Det vi ska, som ska bort är ju liksom läskbullar, kakor, godis, chips, allting. Det vi ska börja med det och inte hålla på att varna för riktig mat. Nej. Så det är fel. Men sen kan jag hålla med om att det är viktigt att äta mycket grönsaker. Och för klimatets skull så behöver vi ju dra ner framförallt på sådär där industriproducerat kött.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Jag ser en bok bakom dig där som ju heter Fejkmaten som du har skrivit.
Ja.
Vad är fejkmat?
Fejkmat är mat som ger sig ut för att vara någonting det verkligen inte är. Mm. Typ att fejkmat är en, när det står en klassisk champinjonsoppa kan det stå på förpackningen, men det innehåller mer palmfett och glukosirap än champinjoner. Det är fejkmat. Vegankorv är fejkmat. Det är liksom, man lyckats skapa en avlång struktur med hjälp av stärkelse, förtjockningsmedel och rapsolja. Och sen så har man haft i aromer så det ska smaka korv. Och sen så säljer man det som att det skulle vara korv. Men det är ju extremt näringsfattig mat.
Och processad mat låter det som generellt.
Ja, jag vill skilja på processad och ultraprocessad mat.
Ja.
Så vi pratar mycket om processad mat. Ja, men all mat vi äter är processad. Man kan ju säga att när vi gör yoghurt och processar vi mjölken blir yoghurt, då blir maten nyttigare. Det finns massa processning av mat som är jättebra för kroppen. Så det jag skriver i fejkmaten, det jag vill skilja ultraprocessad mat är för mig. Som att industrin har börjat se olika råvaror som en gruva som de kan bryta fram enskilda saker ifrån. Som till exempel potatis, det ser man som en gruva för stärkelse. Kan man bryta fram bara stärkelsen från det, resten blir djurfoder. Sen kan man ta raps och så bryter man fram oljefettet från det. Resten blir djurfoder. Så tar man en ärta så bryter man fram protein från det. Och resten blir djurfoder. Sen tar man liksom potatis, stärkelse, vatten, rapsolja, ärta. Ärtor. Och sen så tar man med förtjockningsmedel. Sen skapar man den här vegankorven. Liksom. Det är ultraprocessad mat. Då har tagit enskilda riktiga råvaror. Och bara tagit fram enskilda delar av det. Och skapat mat ifrån. Socker är ju det första ultraprocessade maten vi skapade. Då tog vi liksom sockerbetor, så renade vi fram bara ämnet sakkaros därifrån. Resten blir djurfoder. Och problemet är att i det där, det blir ett otroligt näringsfynd. För i det där som blir djurfoder idag, där sitter näringen som vårt fantastiska maskineri behöver. Och det är liksom problemet med ultraprocessad mat, skulle jag säga. Det är ett otroligt näringsfynd. Vi äter kalorierna och djuren får näringen. Mm. Samma sak med vetemjöl faktiskt. Då tar vi vetekornet, där det finns massa näring, det är liksom och fibrer och grejer. Sen bryter det fram bara det som heter frövitan i vetekornet. Det är vetekornets energidepå. Det äter vi, det blir vetemjöl. Grodden och kliet, där 80-90% av all näring finns, det blir djurfoder. Och, liksom, och vi äter energin. Så det är för mig ultraprocessad mat. Du tar bort viktiga, viktiga delar av en naturlig gröda.
Mm. Och det är på det här sättet då som fejkmaten är liksom en bov i det metabola syndromet helt enkelt.
Ja, vi börjar äta bara ren energi. Jag tror den största boven i metabola syndromet, det tror jag är tillsatt socker. Sen tror jag fejkmat kan få oss att gå upp i vikt. Men jag tror inte alltid att den orsakar metabola syndrom. Metabola syndrom tror jag faktiskt, jag tycker mycket talar för att socker är det absolut värsta boven där. Sen kan det förstärkas av vetemjöl och sånt. Men jag tror att en stor bov där är tillsatt. Mm. Det finns studier på barn som ju uppenbart har metabolsyndrom. För de har fettlever och rubbade blodfetter och allting. Och när de har fått göra ingen annan förändring i maten än bara tagit bort tillsatt socker. Reducerat det från 30% av alla kalorier till 10%. Då går det på 10 dagar, så kan man se att mängden fett i levern minskar drastiskt. Och de får bättre blodfetter och de får mindre insulinresistens. Så det går på 10 dagar. Alltså. Och då får de ersätta sockret med vetemjöl. Det är liksom ingen, vi tänker inte att det är någon hälsokur att käka bagels istället för sötade frukostflingar. Men det hjälpte barnen.
Mm.
Så, men det skulle behövas bättre studier på det. Jag tycker det är sorgligt, för det verkar vara väldigt få forskare som bara vill testa effekten av att ta bort tillsatt socker i maten och inte göra några andra kostförändringar bara för att mäta effekten av tillsatt socker. Det finns alldeles för få sådana studier.
Varför görs inte de, tror du?
Nej, det finns ett stort ointresse från forskarvärlden. Det finns inte heller någon industri som vill finansiera det.
Nej, inte, såklart. Torskar ju pengar.
Ja, det är cyniskt. Men jag tycker det är sorgligt, för intresset för forskarvärlden är ju är alldeles för litet helt enkelt.
Ja. Du var inne på rapsolja lite grann där. Jag kan ju gissa vad du tänker om man ska ställa växtoljor som solrosolja och matolja och sånt mot riktigt smör.
Vet du vad? Jag är nog en av dem som tror att det inte spelar jättestor roll. Jag tror att det är också en sån där, för jag tror att inom hälsorörelsen att man fokuserar alltså på detaljer i maten. Nu tror jag att det finns inget skäl heller att äta solrosolja eller något istället för smör. Mm. Men, och tittar man, nu, jag vet inte om jag, men Coop har ju fått en ny hållbarhetsmärkning som är superintressant.
Mm.
Då kan man se att solrosolja är ju ur många miljöaspekter väldigt mycket sämre än smör.
Ja.
Det är svenskt ekologiskt producerat smör då.
För att?
Ja, det får man fråga Coop om, hur de har gjort den märkningen. Men det, jag gissar att det är inte så bra för den biologiska mångfalden. Och så. Jag kommer inte ihåg exakt, men det blir sämre på alla parametrar. De har ganska många parametrar. Sämre än smör på allt, tror jag, utom bara utsläpp av växthusgaser är smör lite sämre.
Du betalar om Coop. Nu kommer jag att tänka på den här märkningen som du jobbade med ett tag, att märka i hur mycket...
Sockerchecken.
Sockerchecken, precis. Hur har det gått för den? Eller berätta om den först.
Vi utvecklade det. Det var ju en märkning. Vi vill liksom att folk ska få reda på hur mycket tillsatt socker det är i maten. För jag upplever att folk inte riktigt har koll på det. Så då har vi ju automatiserat. Man kan scanna. Nu har det blivit en app. Så den heter Matchecken. Så den finns att ladda ner på App Store och Google Play. Och gör man det så kan man scanna streckkoden på olika varor. Och så får man en uppskattning av mängden tillsatt socker i maten. Så blir varan grön, gul, röd eller svart beroende på hur mycket tillsatt socker i. Det står i appen varför det blir grönt, gult, rött och svart. Och sen kan man använda den också för att hålla koll på tillsatser faktiskt om man vill.
Jaha. Så det här med att det syntes på hyllorna, det är liksom borta, utan nu är det mer en app.
Ja, en app så alla kan använda den. Och så när man kan hålla reda på fler saker.
Mm. Just det.
Jag vill själv hålla reda på olika tillsatser faktiskt. För det finns, Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet har ju ganska allvarliga frågetecken kring vissa tillsatser. Och de känner jag att jag personligen gärna går över tills de vet om det är säkert att äta eller inte.
Vilket råd till exempel?
Ja, karagenan är en av dem. Det finns ju mängder av mat.
Vad har den för effekt?
Eller det är ett förtjockningsmedel. Ja, den tror man kan vara farlig för magen, mag- och tarmarna. Sen är det vissa sötningsmedel, sukralos och acesulfam K. Har inte FSM, de håller på att gå igenom alla sötningsmedel igen. Men andra studier visar ju på att de kan påverka tarmfloran. Så de undviker jag väldigt gärna.
Mm.
Sen finns det vissa... Jag känner också ämnen som är helt onaturliga. Jag har inga problem med tillsatser. Till exempel kurkumin i gurkmeja. Det finns ju... Ja, det har ju ett E-nummer när det används som gult färgämne. Det har inga problem om man använder det som gult färgämne i maten jag äter, för det är ju bara kurkumin. E-vitamin har ett E-nummer, C-vitamin har ett E-nummer. För mig gör det ingenting om man har det i maten. Men däremot så vill jag inte ha karagenan eller silver eller ämnen som har aluminium i sig. Så jag använder appen för att skilja ut vilka E-nummer jag tycker är okej och vilka som jag inte vill ha.
Mm. Det där är ju svårt som konsument alltså, att känna till alla de där enumren av vad som är dumt för en och inte.
Jag skrev fejkmat, det var då jag började dyka djupt i det här och då insåg jag att alltså mina barn får ju inte massa godis och så här, men när vi åkte bilar de tog jag tuggummi för att inte bli illamående i bilen. Och när man ger barn tuggummi i bilen då blir det plötsligt så mår de ju illa så fort de bara sats i bilen. Så då har de tuggat tuggummi ofta i bilen. Och så upptäckte jag att de tuggummi jag använt då hade titandioxid nanopartiklar i sig. Och det är någonting som man då har kopplat till. Ja, men då har man hittat partiklar av titandioxid i faktiskt bebisars första bajs som de får när de kommer ut ur magen. Och man tror att det då kan bidra till ohälsa, de nanopartiklarna. Mm-hmm. Och när jag upptäckte det, nu blev det förbjudet titandioxid, så nu tog de bort det. Och våra tuggummin, det har liksom inte ändrat tuggummina någonting, men de har också tagit bort det tandkrämen. Jag vet inte om de har tänkt på det. För de använde tandkrämen. Tandkrämen har gått från att vara kritvit till att bli lite genomskinlig nu. Och det är ju för att titandioxiden är borta ur tandkrämen.
Ja.
Och då undrar man, varför i helskotta hade vi ens i den där titandioxiden? För att det ska bli kritvit tandkräm. Det har också funnits i väldigt vitt godis till exempel. Så lite sådana saker har jag börjat känna att jag vill ha koll på. Olika färgämnen, där finns det också vissa onaturliga ämnen. Så jag har slutat använda de här Dr. Oetkers olika dekorationsgrejer. Jag menar, på jul har vi gjort någon slags... Vi har gjort någon modern variant av ischoklad med riktigt i kokosolja och mörk choklad. Och sen kan man smaksätta det med mint. Istället för att försöka... Ja. Och då har jag kunnat dekorera det med någon liten, man kan köpa så här små stjärnor och grejer från
Jaha, just det.
Det är ju det sämsta du kan, det är ju fullt av väldigt konstiga ämnen alltså.
Ja.
Ofta.
Jag ska inte börja snacksa dem, jag lovar.
Ja, du gör som du vill, bara ta ett informerat beslut.
Ja. Ann Fernholm, tack snälla för att du tog dig tid att prata med mig och informera våra lyssnare om allt detta. Tack snälla.
Tack själv.
Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden. Denna vecka med Lina Närtby, Ann Fernholm och med mig Sebastian Ring, som även står för musik och redigering. Vill du ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Ha en bra dag. Hej!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.